Blodcancerpodden och sitter i Lommahamn i västra Skåne. Tittar ut över vattnet här. Vi sitter här, jag och Sofie Dahlbäck. Och vem är du?
Ja, jag vann senaste säsongen av Hela Sverige bakar.
TV4s program som jag råkade se då. Och i det här programmet, i en episod där, så du, först framställde du som så här, ja men liksom lovande och du är lyckad och sådär. Men så kom det en sån där liten mollepisod i där du berättade om hur du hade det som barn. Och det var lite, det tog tag i mig och ganska många tror jag. Mm. Kan du återberätta det?
Ja, nej men jag var 9 år när jag drabbades av akut myeloisk leukemi, AML. Och var väldigt sjuk. Och ofta så passar ju inte benmärgen med någon familjemedlem eller så. Men jag hade turen att min systers benmärg matchade väldigt bra.
Kan du berätta bara lite kort, vad är AML, akut myeloisk leukemi?
Men det jag vet är ju att det är en blodcancersjukdom. Och att just AML måste du, i alla fall då, jag vet inte hur utvecklingen har blivit, hur det ser ut idag. Men då, den tiden när jag blev sjuk, så var jag tvungen att få en ny benmärg för att överleva.
Och hur gick det till? Alltså din syster då, man testade och så matchade det. Kan du bara berätta den processen där?
Mm. Jag tror att man testade min syster ganska fort och att hon då passade, men då var man ju, nu var det så länge sedan så man kommer knappt ihåg det, men att jag fick ju cellgift och strålning för att man skulle liksom, jag brukar säga, nollställa hela kroppen för att starta om den på nytt liksom, så att allting var tvungen att rensas ut. Jag hade gluten innan jag blev sjuk, men troligtvis den utrensningen gjorde nog också att jag har ingen gluten idag.
Alltså glutenintolerans?
Ja. Så att det är något positivt hörde det också med. Men nej, och då var jag isolerad på medicinen 4 i Lund. Lunds universitetssjukhus. Och min syster låg nersövd och jag låg i sängen och väntade på att jag skulle få hennes benmärg via dropp.
Och vet du hur den processen med att ta ut benmärg från din syster gick till?
Ja, men jag tror att jag själv tagit benmärgsprov i vaket tillstånd efteråt. Och då är det, jag antar att det kanske är på samma sätt, att man liksom sätter en lång spruta i ner i svanken liksom och drar ut benmärg, om jag har förstått det rätt.
Mm. Hur kändes det?
När jag fick det eller när jag har tagit prov efteråt?
När du tog prov efteråt.
Det gör väldigt ont och det är också svårt att sätta det, så att jag tror till och med att det kanske blev fel stick. Alltså, ja. Min syster var faktiskt med mig när jag tog det provet efteråt. Det är lite kul. Hon satt mitt emot mig och pushade mig samtidigt som hon såg den långa nålen som skulle in. Men då var hon ju också så liten så hon blev också nersövd när hon fick, när de drog ut benen från henne. Och hon var ju också, hon fick ju inte gå ut på gatan eller någonting om det var alltså senaste veckan eller någonting innan hon skulle få donera sin benmärg. För skulle det hända henne någonting, att hon skulle bli påkörd eller någonting, då hade jag ju inte överlevt, eftersom jag var helt, min kropp var ju helt inställd där på att den skulle få en ny chans.
Du, vad minns du från de här? Du var 9 år, alltså vad är det, är länge sedan faktiskt.
Ja, det är väldigt länge sedan, men det är väl ändå alltså mycket minnen som sitter kvar, just när de ringer och säger att från vårdcentralen, för att jag hade feber. Det började på sommaren, så vi fick reda på det, att jag hade feber i 3 veckor och var jätteröd i ögonen. Så då trodde de mer att det var att jag, ja men sommaren, och dyker under vattnet och har öppna ögon. Så de tänkte mer att det var något sånt. Men sen som det gick över så tog de ju tester och det visade sig väl ganska snabbt att det var leukemi. Och det hade jag ju aldrig hört talas om, utan cancer visste jag ju vad det var, men inte vad leukemi var. Men förstod ju att det var allvarligt när man ser sina föräldrar brista.
Mm. Och ingen annan i familjen som hade något liknande? Då?
Nej. Det var den.
Har du fått någon förklaring varför du drabbades av det?
Nej, det har jag faktiskt inte fått. Det är väl bara ren otur. Jag vet inte.
Men gjorde det, hade du ont? Feber hade du, så här? Smärta.
Ingen smärta när jag blev, alltså när jag insjuknade. Sen smärta av allt annat med alla behandlingar och så. Men inte smärta den sommaren när jag insjuknade. Nej.
Och hur gick det sen då när du fick den här stamcellstransplantationen då från din syster? En allogen stamcellstransplantation kallas det för. Hur fort blev du bättre?
Det var nog där som... Alltså det var jättetufft inne på sjukhuset också, för jag var så himla sjuk så jag kunde nästan aldrig åka hem. När jag hade permission så var jag tvungen att åka tillbaka direkt för att jag lyckades eller klarade inte vara hemma. Men när jag väl fick benmärgen så då var man ju rädd för att kroppen skulle stöta ifrån benmärgen. Att det skulle vara ett främmande. Ja, men det är ju något främmande som kommer in i kroppen, och att det är inte helt säkert att kroppen vill ta emot det. Så då var jag åkte på massa infektioner och bältros och fick ligga isolerad också liksom. Och jättetrött, helt, alltså med lungkapacitet, och orkade ingenting. Men mina föräldrar var lite busiga och jag tror ändå det var bra att vi försökte ändå hitta på saker. Vi åkte upp längst upp på blocket, Lunds universitetssjukhus när det var nyår, och kollade raketerna där. Och ja, tog in mig liksom i filtar och munskydd, och vi åkte på... skidresa, Sälen. Alltså ju sånt som jag kanske egentligen inte fick göra, men som jag tror behövdes för att tillfriskna liksom. Och där märkte de, ju har jag ju förstått, stor skillnad, att liksom jag orkar ju ingenting första dagen i skidbacken, men ändå liksom att man orkar mer och mer med tiden som gick liksom, och att kroppen ändå verkade som att den klarade av det.
Mm. Och när liksom blåstes faran över då? För det, nu är det ju länge sedan. Det är
ja. Alltså... Jag tror... Om jag vill minnas rätt så på den tiden så var jag nog inte friskförklarad förrän 10 år senare. Och även nu så går jag ju på kontroller årligen liksom, för att det kan ju stöta eller komma upp andra saker som gör. Alltså med just strålning och allt vad det har inneburit, så finns ju andra sjukdomar som kan komma med det.
Men du har blivit strålad också?
Ja, jag blev helkroppsstrålad.
Mm. Hur kändes det?
Jag minns inte mer än att man, jag minns skal, man kallade man honom, för att man låg i ett skal för att skydda de viktigaste delarna på kroppen liksom. Och låg och kollade någon film medan de andra var i ett annat rum. Och, ja, nej, jag minns inte så jättemycket av det, och jag tror inte det gjorde ont. Men det var mer att man skulle ligga stilla liksom i det här skalet.
Men när kände du själv att ja, men nu är jag på banan igen? Kan du komma ihåg någon sån där, någon stund som i de unga tonåren då antagligen, eller?
Ja, men svårt att säga, men jag började spela fotboll också en tid efter, och jag tror också det gjorde att liksom att min att jag fick tillbaka lite av, man trodde ju aldrig kanske att jag skulle kunna springa och så igen liksom, och ha det här flåset liksom i lungorna och så, men där såg man ju också stor utveckling liksom, att inte orka någonting på en match till att ändå kunna klara och spela en match. Och då kände man kanske ändå att man började komma tillbaka. Sen har det säkert tagit flera år och fortfarande spår igen liksom, att ja.
Mm. Vad har du läst på forskningen kring AML och den här stamcellstransplantationen? Hänger du med på något sätt eller?
Nej, om jag ska vara ärlig så hänger jag väl inte riktigt med. Jag vet när jag kom tillbaka till skolan, jag missade ju ett helt år i skolan, men då hade jag ju liksom, då läste jag på väldigt mycket och kunde liksom om AML liksom, och för att föreläsa lite eller ha redovisning för mina klasskompisar liksom. Men efter det så har jag nog, jag kan inte påstå att jag är jättepåläst faktiskt, hur det ser ut idag.
Vad sa klasskompisarna? Hur blev du bemött? Tyckte de synd om dig? Blev du mobbad? Alltså, det kan ju vara alla möjliga uttryck från rädsla liksom. Någon som då har det väldigt annorlunda.
Ja, men där jag har nog alltid känt mig annorlunda efter att jag har blivit sjuk. Jag ser ju på livet på ett annorlunda sätt än vad mina jämnåriga kanske har gjort. Och när jag kom tillbaka då hade jag ju missat ett helt år av mina, alltså, vänner, vad de hade gått igenom. Och, så att, ja, men det var tufft att komma tillbaka faktiskt. Och mobbad blev jag ju inte av mina klasskamrater eller så, men jag såg ju annorlunda ut, hade inget hår, hade blivit strålad, så att jag var ganska mörk, alltså lite, ja.
Som solbränd?
Ja. Och sen så lockigt, lite brunt hår växte ut när jag, efter behandlingen. Så att, ja, det är klart att folk tyckte, att, alltså, tyckte väl att man såg annorlunda ut. Absolut.
Mm. Och sen så då har åren gått och du har... Vad ville du bli när du var barn? Jobba med eller arbeta med eller syssla med?
Ja, vad vill jag bli? Jag vill nog kanske bli veterinär. Sjuksköterska, läkare kanske, en period. Det har varierat lite.
Och hur gick det med de drömmarna då?
Nej, men det är inget av det faktiskt som jag har utbildat mig till.
När man ser, man läser om det, då står det kriminologi.
Ja, jag har faktiskt läst 3 år på Lunds universitet till kriminolog.
Vad hade du för tanke med det?
Jag tyckte nog mest att det lät spännande och det var en helt ny linje, så jag tänkte detta måste jag testa vad det är för någonting. Så det var på gott och ont, för man var försökskanin där, att ja, man ser hur det skulle utvecklas, den utbildningen. Men det blev ju väldigt bra, för den startade ju på flera ställen sen efter det. Men
du har inte jobbat någonting med, det är egentligen polisiära uppgifter då?
Ja, jag har jobbat inom polisen, men inte inom, då har det inte varit inom kriminologi, utan det har mer varit pass och ta emot hitteguts och anmälningar och så.
Så Leif G.W. Persson kan känna sig lugn, han är inte hotad av dig att ta över hans roll.
Han är inte hotad av mig.
Men det här med bakningen sen då, hur kommer det sig? Jag har alltid tyckt att det var spännande och roligt att lämna bettningsintresset.
Nej, men det har jag nog inte alltid tyckt. Jag alltid tyckt var kul att baka, men inte i den utsträckningen. Jag gick estetisk bild och formgivning på gymnasiet. Och efter den tiden så målade jag eller ritade jag ingenting. Men fick nu ut min kreativitet i bakningen istället, tror jag. Att jag märkte att man kan ju även göra bakverk fint och gott. Och det är väldigt estetiskt och skapande, det, även det.
Hur har det varit då sen du vann Hela Sverige bakar i TV4 då 2022, den säsongen? Vad har reaktionerna varit?
Ja, men det är jättekul. Ja, men nu är det nästan ett år sedan jag skickade in ansökan. Jag tror inte jag har suttit ner på ett helt år. Jo, det har jag. Men det är jättekul. Men också väldigt mycket. Men jätteroligt, verkligen.
Och nu praktiserar du på KK, du sa?
Ja, KK, som är leverantörer av bageri och konditori. Så det är ju helt perfekt ställe att vara på.
Och vad tänker du med det här nu då? Har du lite arbetsmässigt?
Jag vill ju arbeta med bakningen i någon form. Sen om det är kanske som inköpare eller produktutvecklare eller samarbete. Eller att man håller själv egna kurser. Men någonting inom bakning. Sen vet jag inte riktigt vad. Men något åt det hållet.
En väldigt speciell sammanträffande kan man säga. Det var ju det här i bakning i programmet, när du berättade din historia så att säga med din röst, och man fick se en bild på dig på Lunds universitetssjukhus. Du ligger i en säng och du är 9 år gammal då, och sen är det några personer runt sängen, och en som sitter där bakom sängen är då sjuksköterska Ingrid Kristiansen, som är medlem i Blodcancerförbundet.
Ja.
Och i samband med förra året, vi fyllde 40 års jubileum för 2022, så jag intervjuade henne. Eller så det var en sån speciell situation liksom, att det var vägarna korsades på något sätt.
Ja.
Har du haft kontakt med Ingrid?
Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag tänkte, hon skrev ett brev till mig. Att hon hade sett att hon var en av de sjuksystrarna som övervakade mig när jag fick min benmärg och min syster. För då var det ett gäng sjuksköterskor och läkare. Så då skrev hon att hon var en av dem. Så då kunde jag inte läsa det för mina föräldrar. Tårarna bara rann. Och då, när jag läste det för dem, de också bara, tårarna bara rann. Så de fick läsa det själva. Och då lämnade en bok i hennes, där hon bor. Och så fick jag tillbaka ett brev att hon tackade så jättemycket. Men annars har jag inte haft kontakt med henne.
Men du, vad tänker du om framtiden här nu?
Ja, men man är alltid orolig, speciellt nu när man själv också har fått barn, så förstår man inte riktigt hur ens föräldrar klarar av en sån situation. Som barn var det man ändå fokuserad på massa annat, det var så lekterapi, att de gjorde ändå det bra för oss barn som var där, men att vara förälder och så hjälplös liksom, att se sitt barn och inte kunna göra någonting och se sitt barn så sjuk, Sen försöker jag tänka på att man såklart är jättetacksam av att man eller för att man lever. Men det har ju verkligen satt sina spår i hur man har blivit liksom. Jag vill ju verkligen göra någonting med bakning. Någonting där jag får utlopp för min kreativitet. Mm. Och att man ska förhålla sig så frisk som möjligt. Att inte ha satt för... man vet ju inte riktigt vad man har utsatt kroppen för. Där och då fanns ju inget val såklart. Att man var tvungen att få strålning och cellgift. Men man vet ju inte riktigt hur det har påverkat ens kropp.
Jag tänker, vi har precis genomlidit hela samhället covid, corona. Pandemin de här 2-3 åren nästan blev det faktiskt. Fick du några speciella restriktioner då?
Ja, men då fick jag ju, då var jag i den kategorin där man fick vaccin. Att man var riskzon liksom.
Så det var du?
Ja.
Hur upplevde du det, sprutorna? Blev du dålig av dem?
Inte första, men om det var andra och tredje fick jag väl feber, men inte värre än så.
Har du haft covid?
Ja, innan hälsa tillbaka 2 veckor eller 3 veckor innan. Så det var tur att det kom då.
Är det sant? Ja.
Ja, då var jag sjuk. Så jag var smått rädd. För då kände jag liksom att jag tappade doft och smak. Tänkte det hade varit svårt att vara med då. Men det hade suttit i. Men jo.
Men du tappade inte helt smak och, smak och lukt och så?
Nej, det kom tillbaka väldigt fort.
Ja, det är tur det då. Men ja. Sofie, tack för denna pratstund och tack för att du ställer upp på det här och berättar. Och, vad tänker du om alla de som kämpar med sin olika form av blodcancer?
Att leva här och nu och göra varje dag speciell. Och det är lite det som jag har i min... Nu när jag fick skriva en bok också med vinsten, att filosofi, att liksom, varför vänta till helgen liksom, och så, att, för att göra något gott och kul. Man ska göra varje dag speciellt, för du vet inte vad som händer imorgon. Och för de som är sjuka, så det finns ju verkligen hopp, och det har ju gått jättelångt med all forskning. Men att man också i sjukhustiden, att man ändå försöker liksom, som mina föräldrar, att man busar till det lite, att man ändå kan hitta på saker som gör vardagen bra.